Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Jag har ju grävt ner mig i Rebecka Åhlunds bok om hur hon slutade dricka. Alltså hur hon klarade av sin alkoholism. Och det är en alldeles pinfärsk bok som jag har läst för en gångs skull på PDF. Du och jag brukar ju prata om hur vidrigt det är att läsa på PDF. Och jag deklarerade styrkt i förra avsnittet att om ni skickar PDF till mig så deletar jag dem nu. Ja, det är ju bara skitsnack.
Skick det då.
Jag fick den här PDFen och blev så nyfiken så att jag började läsa den. Och satt där och spärrade ut texten, du vet, eftersom jag är 45 och inte kan läsa bara så här minitext på telefonen.
Men jag läste ju samma bok och gjorde exakt samma sak. Varje sida, tummen och pekfingret för stora. Sen kom jag på någonstans halvvägs, alltså herregud, så dum jag nu, ni kommer att tycka som lyssnar på den här podden att jag är. Men sen kom jag på att om man klickar två gånger med fingret så det förstoras den automatiskt på skärmen.
Det kom inte jag på. Däremot trodde jag att jag var super så här, generation digitalisering när jag öppnade upp den i den här iBook, den där lilla appen istället.
Ja, men det gjorde jag också.
Ja, och det blev fortfarande lika litet, men det blev en liten animering som så här, såg ut som en papperssida som man vände på. Det var det enda förbättringen.
Jag känner att den är lite behagligare.
Ja, lite behagligare. Men jag vill ha en sån där Kindle som du har.
Ja, älskar den väldigt mycket. Jag glömde den tyvärr hemma i LA. Jag är fortfarande i Stockholm. Men så fort jag kommer hem ska jag återförenas med den lilla älsklingen. Ja, det var fint. Men hör du, att dricka vin då?
Att dricka vin är, visst heter boken så här, nu fick jag bara momentant hjärnsläpp. Och jag som var så rolig att dricka vin med.
Ja, fast utan och, jag som var så rolig att dricka vin med.
Jag har den här framför mig. Ja, just det, tack. Jag har den ju som sagt i min telefon. Nej, men den är extra intressant nu tycker jag i jultid eftersom det är en tid där, eller de här helgerna, där väldigt många familjer trasas sönder av att det finns missbruk. Och missbruket kan då pågå ganska ohämmat utan andra sociala strukturer som skola och arbete och sådär. Så att det är ju väldigt många barn som mår skit och även vuxna naturligtvis under julen. Och jag tänker så mycket på den här, du har säkert sett det på stortavlor här i Stockholm nu de här veckorna. BRIS har ju en kampanj nu där det är ett stort rökmoln eller åskmoln som tar formen av en demonisk en läskig figur, en våldsam, som ett monster kan man säga. Och så, eller snö är det kanske, det kanske är snö, jag vet inte, men hur som helst så blir det att alla ser inte på julen på samma sätt, och för många barn så tornar det upp sig sådana här ångest, orosmoln i deras inre, för nu vet de att nu har de ingenstans att ta vägen. Och det är så jävla, ja, jävla hemskt, helt enkelt.
Och jag tänker på, Rebecca Olm började sin bok om att skriva om sin 40-årsdag då hon blir över, hon bor i London och de flyttade till London för 5-6 år sedan kanske. Och då har hon då glidit in i ett sånt skönt, som det kanske blir ofta när man flyttar utomlands, ett sånt skönt liksom kontinentalt, lite semesterliv, där man tar ett glas vin på, tycker att det är så skönt för att det går att köpa vin i mataffärerna, och så tar man ett glas vin, nej men tar ett glas vin till maten en vanlig tisdag och onsdag och torsdag, och sen kanske man träffas i London då på pubben och sitter där och snackar bort eftermiddagen över ett glas vin. Och så fyller hon, efter några år i London och den här livsstilen, så fyller hon år. Och plötsligt ser hon en massa folk komma mot henne, och det är vänner från Stockholm och liksom, och London såklart och resten av världen. Och hennes första reaktion är, nej, det här är en intervention. De är här för att konfrontera mig om mitt alkoholmissbruk. Och så får hon panik. Sen visade det sig att det bara är en vanlig överraskningsfest för att hon fyller år. Men den här panikkänslan bär hon med sig länge och börjar fundera över sitt eget alkoholbruk. Och ja, det leder till att hon går ut som alkoholist och helt och slutar dricka.
Ja, just det. Och den där kvällen var ju delvis också jättehärlig för att det var massa vänner och kärlek och så vidare. Men sen så slutade den som alla andra festkvällar i hennes liv just då. Också med att hon däckar och tappar minnet och så vidare. Och så någonstans därefter så hamnar hon utanför någon skruffig entré någonstans i London till en kyrka, tror jag det var, va?
Ja.
Där då anonyma alkoholister som hon kallar
Fight Club
har ett möte. Och så går hon på sitt första möte och så får hon en sponsor. Och boken är alltså upplagd enligt de här 12 stegen som AA och då den här Fight Club i boken har som struktur. Att det finns 12 steg till att bli en nykter alkoholist, och du måste gå igenom de här stegen. De innefattar en del åtaganden. Du får liksom hemläxor, uppdrag som du ska göra, och du får en sponsor, alltså en mentor, en annan nykter eller en nykter alkoholist som då har gått igenom det där som ledsagar dig, och du kan ringa den här personen, kontakta den, och om du får ett återfall, jag fattar inte att man ska säga tar ett återfall, fattar du det? Jag tycker det är så konstigt, men man kanske...
Men kanske det är för att det blir ett aktivt val, att om man får ett återfall känner man sig som, då kan man liksom skylla bort det, att det är bara ett offer för situationen. Men om man använder ordet tar ett återfall, då ser man sig själv som ansvarig.
Ja, det måste vara nu, för det måste ju vara genomtänkt att jargongen är så, eller ja, vad ska man säga, uttryck. Ja, så om man då tar ett återfall så är ju personen alltid välkommen igen, så att säga. Man är alltid välkommen in i den här gemenskapen igen. Och det är en intressant, jag tycker att det är intressant att få inblick i de här 12 stegen också. Hon skriver ju i första person, det är ju rent självbiografiskt. Hon ändrar ju till och med inte namn på vänner och bekanta. Mm. Och då får man ju också reda på lite så här, i det här steget så ska vi skriva brev till alla som vi har skadat.
Just det.
På grund av vårt missbruk, och så ska vi be om ursäkt, och det leder ju till, det är ju väldigt mycket skam i det här, och den största skammen är det här med barnen naturligtvis och familjen som hon har gjort illa, och en massa blockerade, måste man ju gräva i en massa blockerade minnen av det här, och kanske också kontakta de här personerna, och då får man ju höra en massa jättejobbiga obekväma sanningar, så att i den här processen så kommer ju jaget, så att säga, det skrivande jaget också närmare kärnan i sig själv. Jag vet ju att det är en självbiografi, men det är intressant att få följa med Rebecca Åhlund också, hur hon som mamma kommer närmare obekväma sanningar om hur hennes barn då, när de berättar, så här var det mamma, du brukade alltid göra så här. Och det...
Men jag tycker att det är ganska lite misär ändå. Jag tycker det som hon gör så skickligt är att beskriva hur väl fungerande hon ändå är. Alltså trots att hon samtidigt beskriver den paniken över att om de ska åka och kampa, tänker hon genast, hur ska jag få tag på vin om vi är borta i skogen i 2 dagar? Och hur hon kan hitta liksom en annan flaska vin i liksom sin underklädeslåda och liksom bara har glömt bort att den finns där. Men samtidigt så är hon ju liksom för det mesta fungerande. Det är liksom ingen så här... Jag tycker att ofta när man läser alkoholistskildringar så blir det riktigt snuskigt och äckligt. Och man tänker att usch, alkoholister är folk som ligger ute på... liksom uteliggare med jättestora röda näsor som ligger ute på gatan. Och jag tycker det som hon gör fint är att hon skriver en... Hon är liksom en, men hon är en mediekvinna som skriver krönikor här och där och det går bra för henne och liksom ingen utanpå det omöjligt att säga att det ska vara något konstigt med henne, medan hon i inombords verkligen liksom kämpar med det här ständiga suget efter att dricka mera.
Ja, och att det går alldeles utmärkt utåt sett att hämta barnen full alltså på skolan och fördricka för en parmiddag och så vidare. Och kanske alldeles utmärkt, det är väl kanske inte riktigt sant då. För att såklart när man aggregerar, liksom, ju längre in vi kommer i boken, desto oftare återberättar hon ju situationer där hon har kanske gjort bort sig vid någon tillställning. Eller hon har glömt någonting viktigt. Eller hon har liksom...
Du vet, helt enkelt prioritera alkoholen.
Ja, vaknat med kräks i sängen, alltså glömt stora partier av kvällar som ska bara vara en vanlig jul, säger vi då kanske afton eller någonting sånt. Och det är ju såklart oerhört tragiskt. Det är ju det här tragiska, ledsamma, svarta stråket liksom, som löper igenom den glamorösa London tillvaron, kanske en tillvaro som många drömmer om. Men jag tänkte också på det här strukturen, liksom, att vara frilansare och uppenbarligen ha så pass gott ställt att du behöver liksom inte slita för brödfödan. Mm. Skriva, vilket är ett ensamt och ostrukturerat jobb. Ha en redaktion kanske i Sverige, du har liksom inget kontor att gå till. Och sen så har det här som i så många utlandssvenskar att du har inte en förskola, du har inte en barnomsorg eller fritidsverksamhet. Så du måste liksom... barnen tar väldigt mycket tid och det hamnar ofta på kvinnan då.
Jag tänker, där kunde ju vara jag. Alltså det kunde ju, vi är ju ungefär lika gamla och i samma livssituation. Skrivande människor i liksom på främmande ort med en ganska, men liksom annorlunda alkoholkultur än den man är van vid hemma.
Och jag kan säga att det närmaste jag kommit att dricka för mycket, det var ju definitivt under de år jag bodde i Hongkong. Det är en väldigt brittisk, alltså kolonial kultur eller expat-kultur. Ja, det dracks ju något kopiöst alltså. Så här i efterhand så tänker jag ju, men herregud, hur kunde det vara möjligt att dricka så mycket? Och inte att det inte hade konsekvenser. Nu hade ju inte jag någon familj då och så vidare. Men jag var ju uppe.
Nej, men du kunde ju egentligen haft det lättare för dig att dricka utan familj.
Ja, absolut. Men jag berättade för min man, han trodde inte det var sant. Liksom, alla de här cocktails. Du vet, och särskilt nu runt jultid. Det var ju säkert någon sån där cocktail varje kväll på. Så alla har så här någon slags julmingel då, de motsvarande hos sig själv. Någonstans. Och det är människor som har mycket pengar och många har också personal som jobbar hos en. Det är väldigt lätt att ha fest. Det är i princip bara att bjuda in. Och allt detta festande, det är helt otroligt. För det är ändå folk som jobbar hårt också. Alltså, hårt låter ju helt löjligt. Men många timmar liksom på kanske någon bank eller något företag eller vad man än gjorde.
Men jag tycker att det som också det här Ålund skriver väldigt bra är om hur tråkig man är om man tackar nej till alkohol och hur liksom hela alltså både den brittiska och den nordiska kulturen och kanske också den amerikanska liksom, att där associerar man alkohol som en ganska skön grej liksom. Hon ser ut att hon har delat någon slags rolig meme på Facebook där det står "Mommy's drinking because you've been bad" och då är man lite cool och att man vågar
få massa likes
skoja om sånt. Ja, men precis. Och hur det mesta man gör skretsar, när man träffas kretsar det så ofta kring att ta ett glas vin eller äta middag och dricka vin. Eller liksom gå på spa och kanske ta ett glas champagne. Och hur alkoholen, och hur det är liksom nästan provocerande för folk om man tackar nej. Mm. Det kan jag faktiskt bli helt galen på. Jag är ju den mest knutorra människan när det kommer att dricka sprit. Jag dricker liksom, jag vill sällan, jag tycker det är otroligt gott med ett glas vin, men sen går kvällen så känner jag ofta att nej, nu vill jag inte ha mera. Och folk blir alldeles galna om man tackar nej. Då bara, nej, du ska ha det här glaset.
Hetsa liksom. Och,
ja, men jag tror också det handlar om att det är på något sätt provocerande om det finns någon i gänget som inte vill ha ett glas. Då liksom blir man påmind om sin egen konsumtion.
Det är så otroligt laddat. Men det är också otroligt laddat med en gravid kvinna som tar ett halvt glas vin. Då blir hon ju liksom i princip lynchad och rullad i kära och fjädrar. Så det kan jag också tycka är lite kanske speciellt med den här kulturen. Men det är så hemskt att ha så dålig integritet. Jag säger inte att Rebecca Åhlund skyller på alkoholkulturen, men hon lyfter ju definitivt upp det som en bidragande orsak. Ja. Alltså om du har en missbrukargen eller tendens, som man ska säga, om du älskar, om du mår väldigt bra av att dricka, för det där är ju också, ligger ju också en del i ditt DNA då. Så då blir det ju definitivt inte lättare att vara i en sån kultur där alla hyllar detta, denna drog, så att säga. Och den är socialt acceptabel.
Ja. Hör du, vad tycker du om i slutet när hon skriver om andlighet? För att en del av det här tolvstegsprogrammet handlar ju om att tro på någon slags... Nu säger jag inte att det måste vara en farbror som sitter och dinglar med benen från ett moln, men ändå någon slags... högre makt.
Jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är bra att hon har med det. Och jag har ju haft lite diskussioner med vänner då som har gått igenom det här programmet eller är i det. Det är ju inte alla som vill prata om det. Men just det här med andlighet är någonting som jag pratade om med en kompis som menar att han har aldrig heller, precis som Rebecca, varit kristet troende, men det är en tro på någonting högre och någonting bättre, och att det finns en mening med vår existens som ju är liksom en livsåskådning som förenar alla stora religioner, oavsett om man sen sätter Gud eller Buddha eller Mohammed eller vad man sätter då liksom som någon slags symbol för det hela. Och det har hjälpt honom jättemycket i det här. Hon skriver Gud med litet g, och det är nog en markering att det är hennes Gud.
Det tänkte jag inte på.
Och jag kan själv känna en längtan efter den här, en längtan efter att ha en tro, det kan jag känna. Att det låter kanske skitkonstigt, för det är väl egentligen bara att skaffa ändå i så fall, kan man ju tycka, men jag tror inte att det är så lätt.
Nej, för vet du vad nu tänker jag tänker så här, om man, ja, men jag förstår precis vad du säger, att ha en tro blir någon slags ramverk. Är man ateist eller till och med agnostiker, då är liksom allt bara jättestort och kanske osäkert och öppet. Har man en tro finns det liksom någon slags en ram kring livet, och det är tryggare att leva i en ram än att leva i någonting som bara är öppet. Och har man då till exempel, då är man alkoholist kanske, man, eller då förstår jag att man behöver någon slags ramverk.
Ja, och det är ju också så där, inom yogan så är det ju inte helt sällan som folk som liksom engagerar sig väldigt mycket i yoga behöver den här typen av ramverk som ett tolvstegsprogram ger, eller det är livsregler, det kan vara en trygghet. Ja. Liksom att om jag gör, det blir som en besvärjelse, jag gör mina solhälsningar och jag äter min specialmat eller vad 17 jag nu gör, då håller jag mig på den smala vägen. Och det är lika mycket som att, som min kompis sa, att om han får in ett möte, jag känner igen det från den där Rebecca Åhlund-boken också, om man känner sig lite nere, går förbi en bar och känner fan vilket sug, alltså det här sitter det två liksom snubbar och har skittrevligt och det här är min favoritbar och de dricker min favoritwhisky, och det vore så lätt att bara gå och sätta sig där på den här uteserveringen. Då går jag istället in till AA eller det här Fight Club-centret och så tar jag ett möte där, och då har jag fått min fix, eller man ska säga, då har jag liksom checkat in mig själv igen. Jag kan tänka mig att det funkar likadant med yogan, eller vad man nu väljer för terapi. Liksom.
Men hörde, det slog mig en sak som vi talade om förra avsnittet, eller för några veckor sedan, när vi skojade någonting om de här Narnia-böckerna och att vara troende, och så fick vi feedback på att liksom, den kristna tron får man kämpa om hur mycket som helst. Och då tänkte jag så här att det är det som Åhlund gör i sin bok när hon skriver om att tro på någon sorts högre makt, vad det nu sen är. Det är också lite, jag tycker att hon gör det väldigt skickligt, men det finns liksom någon slags, det är lite okult. Det är lite okult att inte dricka alkohol, och det är lite okult att vara troende. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är liksom inte den tuffa gänget i rökrutan precis som identifierar sig med de här två sakerna.
Just det, och apropå rökrutan så var det också någon slags snack, liksom såg jag på Instagram att det var Anna Salin skrev så här, men fattar inte ni icke-rökare att det är töntigt det sättet ni pratar om icke-rökning ja. På? Och så blev det ju, det var ju säkert en medveten provokation för att det skulle hända något, och folk gick ju igång på det. Men det ligger ju någonting i det där, liksom att det finns en icke-präktighetsnorm, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Men samtidigt finns det också en otroligt stark PK-norm. Jag tycker att jag är så trött på, alltså hela det här året, eller kanske det flera år, där man bara får tycka en rätt sak, och det ska vara precis rätt sak. Liksom, det ska precis på något sätt balansera på den här tunna linjen mellan vad som är tillräckligt PK för att alla vet att det liksom, man ska vara såklart feminist och antirasist och det ena och det andra, demokrat och, men ändå så pass provocerande att man kan vara en cool och tuff person som vågar provocera lite, och liksom, det är det enda rätta man får vara, och sen finns det liksom inte, får det inte, för alla andra åsikter är töntiga eller fel, och jag kan bli så otroligt trött på
icke-woke.
Nej, precis, exakt. Eller så man så att man är post-woke, man är så woke att man vet exakt hur mycket man får provocera och stiga över gränsen. Och det kan göra mig så otroligt trött. Det är så otroligt polariserat och så otroligt strängt exakt hur man får tycka. Jag tycker det finns ett problem med att det vågar ingen utforska sina tankar. För om man råkar liksom utforska en tanke offentligt, skriva det på Twitter eller en blogg eller på Insta eller var som helst, eller i en podd, och så råkar man tänka fel eller antingen kanske bara fel, eller att tänka fel enligt den rådande normen, blir man omedelbart lynchad. Nu är det såklart värre för folk som har jättemånga följare, men då finns det liksom jag vägrar använda ordet drev för jag tycker att det verkligen är överanvänt, men då blir liksom folk alldeles galna i huvudet.
De lurar i busken och försöker så här hitta, ja. Finns det någon åsiktsnyans som jag kan hoppa på här? Finns det någonting?
Precis, och det är så otroligt synd, för då vågar man ju inte tänka högt. Jag tycker att liksom de intressantaste samtalen är ju där folk tänker högt och liksom försöker resonera sig fram och komma tillsammans fram till någonting och kanske få bli tillrättavisad eller vara tvungen att argumentera för sin åsikt och på så vis komma fram till något smartare. Men om alla tankar ska vara färdigt paketerade och perfekta innan man släpper ut dem, gud vad det är tråkigt.
Peppe, nu hör jag dig alltså säga att det finns en PK-elit och en åsiktskorridor.
Ja, det är det jag säger. Man får inte säga någonting längre i det här jävla landet.
Men låt oss prata lite mer om den här boken. Finns det någonting som du tyckte funkade mindre bra i Rebecka Åhlunds bok?
Ja, men jag tror att, och gud vad svårt det är att säga något sånt, för det är också, jag tycker alltid det är svårt att säga någonting mindre bra när det är en bok som, en historia som är så utlämnande och ärlig, för då känns det som det skulle bli en kritik på Rebecka Åhlund som person. Men jag tycker så här, jag kan föreställa mig att hon har hon lever ett väldigt, om man ska liksom formatera ett coolt liv liksom, en man som jobbar på ett väldigt coolt ställe och själv är hon liksom media, får skriva böcker, skriva krönikor. Och jag kan föreställa mig att det är väldigt lätt att bli, att man namedroppar rätt ställen, man ska vara på rätt person, rätt umgås med. Och det blir liksom att mitt i den här bekännelsen om sin alkoholism vill hon ändå liksom lyfta upp att hon är faktiskt en väldigt cool person innerst inne. Men jag tycker faktiskt att hon kväser de här instinkterna att göra det, eller och liksom.
Fast gör hon det? För jag tycker ändå det var så här, jag var på det här stället, vi var på den här klubben, jag träffade den och min, eller?
Ja.
Eller så är det bara att hon berättar om sitt liv och det råkar vara så helt enkelt, och det vore ju tråkigt om hon inte kunde säga vad hon var.
Att det bara vi som läser in det. Ja, jag vet inte, men jag tror jag förstår vad du menar med att ja. Ja, jag vet inte. Sen måste jag säga att gud vad hennes snubbe Johannes verkar vara en magisk person.
Ja, han verkar stå ut med ett och annat. Men sen så är det ju säkert så att de, alla, har ju, alla äktenskap har ju sina liksom, problem. Och hon vill säkert inte hänga ut honom heller. Liksom, så man väljer vilka sidor man visar. Det här handlar ju om henne och hennes alkoholism. Ja. Liksom.
Du menar att han också kan vara ett rövhål ibland? Johannes kan faktiskt det.
Det är klart Johannes kan vara ett rövhål, trots att jag aldrig har träffat honom. Hon kan ju inte vara gift med liksom Jesus. Jo, men du, det här med åsiktskorridoren. Lena Andersson, vår husgud, eller?
Ja, är hon det?
Nej. Hon har i alla fall varit en sån för mig. Tills jag läste hennes krönika idén och hon tyckte fel. Usch!
Ja, hon tyckte att... Ja, men kan du snabbt sammanfatta vad hon tyckte?
Ja, men hon tyckte att den här rättegången mot Jean-Claude Arnault, kulturprofilen som är gift med Katarina Frostelson i Svenska Akademin, och att han har blivit dömd och så vidare. Hon tycker att det är en häxjakt, ett drev, och att det är helt fel dom, helt enkelt. Och att att det här skakar hela vårt rättsväsende i grunden, att han har blivit dömd på alldeles för lösa premisser. För vad är egentligen en våldtäkt ifall den som säger sig vara offer har följt med honom till Paris, etc. etc. Hon tycker som Horace, helt enkelt.
Ja, det är så intressant tycker jag. För att det är ju, jag menar, det som hon aldrig skulle ha läst någonting av våldtäkt förut. Jag menar, det, eller överhuvudtaget kvinnor som är utsatta för våld, eller män för den delen som är utsatta för våld. Att så länge man stannar efter det första slaget får man skylla sig själv. Eller om man flörtade med någon, en våldtäktsman, eller träffade honom, umgicks med honom efteråt, då liksom nollställs våldtäkten.
Jättespännande. Och en annan sak som är, eller det är väl egentligen på samma spår då, hon skriver till och med i texten så här: vi måste utgå från att människan är rationell.
Det är så spännande.
Varför då? Men alltså, när är människor rationella?
Alltså vet du, det är också det jag reagerar mest på. Tvärtom måste vi ju utgå från att människan är irrationell. Att människan styrs av sina erfarenheter och känslor. Och jag tycker att hon är ju ett perfekt exempel på det här i den här krönikan, eller opinionstexten. Eftersom hon uppenbarligen är... Hon är väl kompis faktiskt med Horace, det är ingenting vi hittar på här. Och hennes vänskap med honom och kulturprofilen då kanske också har ju såklart påverkat henne och hennes åsikt i det här fallet. Det är klart.
Jag känner faktiskt inte till om hon är kompis med Horace överhuvudtaget. Det hade jag ingen aning om. Men ändå tycker jag att det är otroligt märkligt ställningstagande det här, att vi måste utgå från att människan är rationell.
Men det går ju också emot det här, för hon anklagar ju samtidigt rättsväsendet och de här för att vara styrd som en robot, men det är ju samtidigt det hon säger, att vi måste utgå från att människan är rationell. Det är på något sätt motsäger hon sig själv.
Vurpa. Jag förstår vad du menar, och dessutom så i hennes eget författarskap, de här böckerna om Ester heter hon, va?
Ja.
Som då en ung kvinna som blir kär i en kulturprofil, kan man väl säga då.
Ja.
Och imponeras av honom, och trots att han beter sig som ett asshole och förnedrar henne och bedrar henne och är bara världens sämsta boyfriend, så går hon tillbaka till honom gång på gång, trots att hon
sant.
Borde veta bättre. Det är väl det är ju mänskligt. Ja. Det var väl ingen som bashade Lena Andersson som författare, att herregud, du utgick inte från att människan var rationell i det här.
Nej.
Fel.
Men vet du, vi talade om den här texten också i Magnus och Peppes podcast, och då tänkte jag mycket på det. Och då tyckte vi olika, men jag tycker att en sån här text, kanske det är bra att den skrivs, för då finns det andra människor som kan komma med motargument och försöka förklara varför det inte är så. Kanske det kan till och med få Lena Andersson att tänka om. Och så tycker jag också, fan, man får väl också unna Lena Andersson, som uppenbarligen på många sätt är en intelligent person, uppenbarligen kanske inte på alla sätt, men kanske man måste på något sätt unna henne för att tänka fel ibland, till och med tänka fel i en publicerad text. Och sen kanske hon kan...
så här, klappa henne på huvudet.
Nej, men fy, det var,
Lena,
nej.
Det är okej att du tänker fel ibland. Nej, även du så... kan fel.
Okej, men tänka på att provocera, är någonting som provocerar, det är säkert, förresten finns säkert en massa människor som tycker att hon har helt rätt.
Ja, visst.
Men, ja, men också den här texten måste få existera. Och det sagt tycker jag verkligen inte att alla texter måste fungera, eller alla liksom, att alla måste acceptera alla. Jag menar, så här, exempel, Alexander Bard var inbjuden att föreläsa i en liten mansgrupp under Åbo Akademi. Och den här mansgruppen, de människor som har grundat den liksom jobbar väl på Åbo Akademi och studerar där, men han var alltså inte inbjuden i av själva akademin, utan de har inbjuden som i egenskap av gruppen. Och då sa Åbo Akademi att okej, om ni ska tala om manlighet och Alexander Bard ska förklara för MeToo överdrivet, då får ni tyvärr hålla den här föreläsningen eller paneldiskussionen någon annanstans, inte i våra utrymmen. Och då uppstod en jättestor diskussion i både svensk och finsk Finland om det är censur att Åbo Akademi inte låter Alexander Bard tala i sina utrymmen.
Ja, men, skulle det vara censur?
Ja. Men exakt, det är ju så jättekonstigt. Alla människor, men alla universitet eller andra eller myndigheter har väl ingen skyldighet att låta vem som helst tala om vad som helst i sina utrymmen. Om man tackar nej till en dålig föreläsning är det inte censur eller en ointressant paneldiskussion.
Det är ju samma sak som med Svenska mässan och bok- och biblioteksmässan,
ja, men precis,
i Göteborg. Att det är väl klart att det inte är censur att inte bjuda in liksom fritanke eller vad sjutton de nu heter, de här
Nej.
Publikationerna som är högerextrema. Det är ju ett val. Sen kan man ju tycka olika om det valet, men det här med att dra censurkortet hela jävla tiden, det tycker jag är urkonstigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag vill prata om en annan grej som är lite lättviktig. Nej, men jag läste ju, precis som du gjorde, den här boken av Helena von Zweigbergk som heter Totalskada.
Ja.
Om bland annat en eldsvåda och ett äktenskap som också brinner upp eller återuppbyggs, eller hur man nu ska säga. Och det som jag tyckte var så, en sak som jag tyckte var så bra med den här boken, det var att det inte fanns några sexskildringar.
Det var ju lite enkelt. Men det var väl lite på gång. Det var lite trevande skrev här och där, men liksom det var aldrig flämtande hud mot hud liksom.
Nej, hon hade liksom den goda smaken att på något sätt låta kameran panorera in i elden. Inte så klyschigt var det kanske inte, men man såg några klädesartiklar utslängda lite slarvigt längs med golvet. Nej då. Men det blev ändå, alltså jag tycker att hon absolut fångade upp när det blev liksom en laddad erotisk stämning mellan liksom en man och en kvinna i det här fallet då, och det var inga konstigt, man fattar ju att nu kommer det hända grejer, men vi behöver liksom inte veta hur det känns när själva, liksom, eller hur kroppsdelen ser ut eller så, för att det är så, av den enkla anledningen att det är så himla svårt att få till det. Det finns ju den här Bad Sex in Fiction Awards som vi brukar följa.
James Frey prisas för ett sämsta sexskildring.
James Frey, som vi har pratat om så mycket i podden. Jag reagerade faktiskt på det. Du har ju pratat om hans A Million Little Pieces och det var anklagelse för plagiat.
Ja,
precis. Det var den där med staden som du
Bright,
läste.
Bright Shiny Morning. Jag tror jag till och med gav den just till dig. Jag försökte få det. Jag läste den och du bara, jag lägger den här och sen...
Där jag lägger den här i högen som...
Ja, vi ska se om jag hittar... Nej, tyvärr hittar jag en liten Guardian. Vi ska se. Han skriver om en dubiös kvinna som heter Katarina. Ja, det finns ingen svensk översättning så vi hoppar den. Men det visar ju också, han är ju, alltså James Frey är ju en författare som publicerar hur många verk som helst och liksom hyllad för såklart också kritiserad, men för sina, han har skrivit bättre och sämre texter. Men jag tycker att det är bevis på att hur erfaren författare man än är så kan man, så det är ingen garanti för att man vet hur man ska beskriva sex.
Nej, och det blir ju ofta, man hemfaller ju ofta åt klyschor och som typiskt är James Frey. Det tror jag också att du faktiskt nämnde, att du inte gillade med den där Bright Shining Morning, att det var väldigt platta kvinnoporträtt. Och det tycker jag ofta är så här, problemet.
Får jag,
att det
får jag ändå läsa en?
Ja, gör det.
One white god, come, come, come. I close my eyes, let out my breath, come. I lean against her, both breathing hard. I'm still inside her, smiling. She takes my hands, lifts them and places them around her body. She puts her arms around me, we stay still and breathe. Hard inside her, tight and warm and wet around me, we breathe. She gently pushes me away, we look into each other's eyes, she smiles.
Ja, jag tror att han fick det här priset för att det var såna abnorma mängder ejakulation i alla de här scenerna, att det var liksom ett hav av sperma, och det är ju vare sig särskilt trovärdigt eller, alltså det blir ju väldigt ofta komiskt, det är väl det som är problemet, att man börjar ju fnissa åt de här olika, och att han är som, de är alltid så här studs, de här killarna också, att det är klart att han fortfarande är stenhård.
Vi kör en gång till. Fortfarande ännu inne henne blir han hård. Så, vi tar ett varv till när jag ändå är här. Liksom.
De är liksom, defies all biology. Liksom. De bara är så här superhjältar, de här männen. Det är väldigt komiskt.
Men hör du, nu stod med, tänkte jag på en sak. Alltså, det sägs, man, alltså porr ska, allt yngre barn kollar på porr, alla kollar på porr. Är det liksom verkligheten som inspirerar porren, eller är det porren som skapa trender i verkligheten? Och du undrar, det måste ju finnas någon slags forskning som visar om porren också påverkar litteraturen. Blir liksom, är det mer sperma och större kukar i litteraturen nu på grund av att folk kollar på större kukar på porren, liksom, i porren?
Jag tror att det är det. Jag tror att det är precis samma tendens som vi snackade om när vi pratade om att Stephen King har liksom tittat för mycket på Dexter. Alltså att det blir mycket mer gore och sån där true crime och anatomiskt, alltså köttstyckande även i crime-litteraturen. Det är klart att det blir mer grafiskt även vad gäller sexet. Det är ju inte helt konstigt, för man söker som författare som skriver då, alltså fiktion som ska vara lite, det ska vara spänning eller så vidare. Man söker ju någon slags dramaturgi, liksom, någon dramaturgisk kurva. Jag tycker inte att det är lyckat, därför att jag kan väl bara tala för mig själv som läsare där. Men det som händer är att jag tappar den här... jag kommer ut ur läsarbubblan och börjar titta på texten. Liksom. Ja, tappa flowet, det här suspension of disbelief. Liksom att jag är i texten och sen så plötsligt så börjar jag fnissa åt de här liksom, sjön av sperma som den här James Frey håller på med. Eller så blir jag äcklad av det här liksom, super köttstyck. liksom blodet. Fast, och allt där.
Erkänn ändå jag också flowet. Att det är lättare att läsa om liksom bestialiska mord. Alltså jag säger inte att det är lätt, jag är ganska känslig för sånt, men det tror liksom hålla har en längre trovärdighet. Du vet om så här scener ska ha så här bäst före stämpel, hur länge man orkar läsa för att det ska vara trovärdigt. Så tänker jag att de bestialiska morden kanske håller längre, och det är lättare att man säger stopp och belägg när det kommer en sexskildring.
Ja, absolut. Och därför tycker jag att det var så jäkla smart helt enkelt av Helena von Zweigbergk att bara så här, nej men vet du vad, nu, jag stänger av här, nu byter vi scen. Vi vet ju vad som händer. Vi behöver liksom inte ha reda på hans ejakulationer eller vad det nu var.
Alex Schulman har skrivit en bok som heter Bränn alla mina brev, där han skriver om lite om sin egen vrede, om sin mormors kärleksaffär med Olof Lagercrantz, som är alltså pappa till David Lagercrantz. Och jag vet att du gillar David Lagercrantz väldigt mycket. På så sätt vill jag väcka ditt intresse i kring den här boken.
Det är nu har jag vaknat till. Ja.
Och Alex Schulmans morfar är ju författaren Sven Stolpe. Han visade sig att Sven Stolpes hustru Karin, Alex Schulmans mormor, är alla med. Hon hade en kort kärlekshistoria med Olof Lagercrantz när hon och Olof var väldigt unga. Och den här stora, det var liksom en riktigt stark kärlekshistoria som det aldrig blev någonting, för att då var Karin redan tillsammans med Sven Stolpe. Och genom hela deras äktenskap så bestraffar Sven Stolpe sin hustru för den här affären. Och hon gick omkring och kände skuld och var väl liksom ännu på gamla dagar olyckligt kär. Och det var den, alltså fan säger man vill om Alex Schulman, men jag tycker att han, alltså men han blir bara en bättre författare. Det här är liksom en riktigt välskriven bok om vrede, som är så alltså undertryckt vrede, en sån här ett hot om ett utbrott som jag faktiskt upplever att många män sportar med, kanske jag vet inte om de sysslar med det nu i vår generation, men åtminstone liksom våra pappors och farfäders generation, där man kontrollerar sin omgivning med hotet om att när som helst explodera. Det kanske aldrig blir våldsamt, men det ändå kommer med att om man inte gör som de vill så kommer det ändå att bli otroligt obehagligt.
Jag läste i, jag tror att det var DN söndag, det var en reportage om Alex Schulman, och han pratade om det här koleriska, han själv, skammen över att han själv är en kolerisk person som kan få utbrott då, och barnens rädsla, hur han identifierar det som ett släktdrag, alltså i rakt nedstigande led så att säga från morfadern och fadern och så vidare, och att han själv skäms över att han är en sån här person och mansrollen i det. Och det är ju jätteintressant hur vi ärver sätt att hantera konflikter eller inte hantera i det här fallet snarare. Ja. Alltså, jag känner igen det där mycket verkligen från den, i synnerhet den äldre manliga generationen.
Ja. Och jag tror verkligen som du sa att man kan ärva ett sätt att hantera konflikter på, men jag tror att det handlar att den här manliga vreden, att den handlar mycket om vår kultur också. Att det är inte bara liksom någonting som händer i olika släkter. Jag tror att den finns överallt. Och kanske delvis handlar om mansbilden, att det är så svårt, i vår kultur är fortfarande svårt för män att uttrycka andra känslor än vrede. Det är liksom mycket mer accepterat att bli förbannad än att gråta. Och då väljer man utbrottet, eller liksom hotet om utbrottet. Mm.
Jag tycker att den är otroligt skrämmande, den här vreden. Och jag tycker också att det är skrämmande att den tillåts även på arbetsplatser på ett helt annat sätt än vad den kvinnliga vreden tillåts på en arbetsplats. En kvinna som får ett ilskutbrott blir ju liksom totalt idiotförklarad.
Verkligen hysterisk och liksom kan inte kontrollera sina känslor. Ja, men verkligen, men den manliga är så normaliserad. Så den är, vilken bra poäng. Alltså, jag kan lätt känna igen den från de arbetsplatser där jag har haft, där det alltid finns den ena mannen man tar, som man vet att man ska vara lite försiktig kring. För att när någonting som inte passar honom, så då kan vad som helst hända.
Mm. Ja, nej, men även män som kan vara ganska milda i vardagen liksom. Men nej, det har hänt mig både när det har varit någon som jag har jobbat för eller någon som har jobbat för mig som plötsligen får det här utbrottet, och jag tycker att det är lika obehagligt varje gång, verkligen, och det är ju samma sak i släkter liksom. Ja. nu är pappa arg eller nu är morfar arg eller vi får inte göra liksom morbror Janne arg barn här. Och alla tassar runt det här.
Ja, men hur det påverkar liksom alla maktmedel i familjen. Mm. Men visst är det exakt vad det är, ett maktmedel. Alla tassar runt och anpassar sig efter, försöka undvika den här ilskan.
Mm. Ja, det är bra tycker jag att det är så att säga också ett tema i boken. Sen är det ju klart att det är jättespännande att de här personerna också var kändisar på sin tid och ja, liksom ägde den kulturella, litterära och vetenskapliga panassen i när det gäller Alex Schulmans släktingar. Det var ju väldigt framstående personer. Och att Lagerkrans och Stolpe så att säga lät den här antipatin gentemot varandra synas i sina tidningsartiklar eller sina böcker, de såg varandra och så vidare, vad jag förstår. Jag har ju inte läst boken med.
Tänk om de fanns på Twitter, vilken fight det skulle vara där. Men hör du...
Precis, det är kanske det Alex Schulman har ärvt, den här ilskan på Twitter som, ja, men som han började sin karriär.
Du vet när man jävla subtweetande liksom. Man skriver om folk utan att ädda deras namn. Så passiv aggressivitet. Men hör du, några saker som jag tänkte extra mycket på när jag läste den här boken. Först och främst, som sagt, tycker jag den är väldigt välskriven. Alltså bra litteratur. Sen tycker jag det är otroligt gulligt att ett kapitel börjar med meningen. Det är 1988 och har precis börjat snöa. Som ju är titeln till en av Sigge Eklunds böcker, där han skriver om sin pappa. Och jag tycker det är en god liten blinkning av Alex Schulman till sin poddpartner och goda vän Sigge. Och en grej som jag tänkte på i början av boken, att det handlar väldigt mycket om Alex Schulman. Jag bara, men vad fan, ska inte den här boken handla om hans mormor och morfar och Olof Lagerkrans? Ska nu allt centreras kring Alex Schulman? Är det här verkligen nutid att människor kan inte skriva om någonting?
Han är ju
någonting,
sitt stoff. Det är ju hans författarskap. Ja. Det är ju honom liksom.
Sen tycker jag att han rör sig verkligen bort från sig själv när man kommer in i boken. Så då liksom reser han bort från just sitt eget jag. Men ja, han är sitt stoff. Men är det en... Jag tycker det är svårt att spana trender i just litteraturen. För det, alltså, litteraturen är ju allt och alla skriver om allting. Men visst är det väldigt mycket autofiktion just nu?
Ja, det är det. Och jag menar inte det på ett dömande sätt. Alltså är det bra så är det egentligen skitsamma.
Ja.
Det är ju... Skriv om det du kan och skriv om det som gör att du skriver bra. Liksom. Sen kanske det kan vara relationen till din pappa eller mamma eller dig själv eller dina barn eller moderskap, whatever. Det är ju såna här återkommande teman. Det är ju någonting som man måste utforska gång på gång på gång i sitt liv som författare som sipprar in i böcker. Det kan ju vara så här, skriva om din... Vissa skriver ju om sin dödsskräck liksom hela tiden. Eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och så är det. Det kanske är så här att vi är helt enkelt mindre privata. Det kanske är det som är trenden. Människan har alltid varit mest intresserad av sig själv.
Mm.
Och numera är det okej att vara mer privat.
Ja, liksom, fan vilken, det kanske,
har varit förut. Men,
ja, säkert med stor hjälp av sociala medier. Fan vilken bra spaning. Människan är mer okej att vara, att visa sitt intresse för sig själv.
Ja, jag tänker på alla de här kvinnliga författarna som har blivit bashade liksom för 20 år sedan för att de skrev om sig själva. Och det är liksom så jävla töntigt och litet och ynkligt, liksom, sa kritikerna. Och det är ingen stor litteratur. Jaha, men nu är det tydligen okej. Nu är man i finrummet även om man skriver om sig själv då.
Ja,
antar jag.
Så sant.
Just när man är man. Sa hon bittert.
På tal om jag ska faktiskt läsa en debut tills nästa vecka som är vad heter det, autofiktion? Ja, vad blir verbet då?
Autofiktiv? Vad? Verbet?
Finns det ett verb?
Vilket verb?
Ja, det finns tydligen inte, sant. Autofiktion. I alla fall, Nora eller Brinn Oslo Brinn av Johanna Frid, som handlar om två allvarliga kvinnosjukdomar, nämligen endometrios och Instagram. Det handlar om Johanna som blir ihop med Emil. Och Emil har en ex-flickvän som heter Nora som är perfekt på alla sätt. Och Johanna blir, hon blir besatt av att stalka Nora på Instagram. Och det här låter kanske inte superspännande, men den har blivit så hyllad, den här romanen, att jag känner att jag är tvungen att läsa den och tala om den med dig. Jag kan skicka den som pdf om du vill.
Ja, nu när det är det enda jag vill läsa. Jag kan inte läsa utan att behöva spärra upp text. Det är ju för sig ganska praktiskt. Det kan vi ju inte göra på papper, kan jag väl säga.
Nej. Tummen och
förstoringsglas.
Nej. Eller glasögon.
Jag har glasögon, men de funkar inte, Peppe. Alltså, så misslyckat. Jag gick och fick de här glasögonen och jag berättade för dig att jag grät där. Den här optiken deklarerade med myndig stämma att jag har 3 synfel. Så gick jag tillbaka för jag såg så himla dåligt mina nya glasögon. Och då var det en ny optiker och hon bara, nej, han har fel. Du har 4 synfel. Och jag har liksom inte ens orkat gå med det nya receptet eller vad fan det heter för att få ännu starkare glasögon med då inklusive det fjärde. Ja. Synfelet sitter här och ser suddigt. Men då är man ju tacksam att det finns så mycket ljudböcker
verkligen.
Oss blinda människor.
Jag måste säga att jag lyssnar faktiskt på Alex Schulmans Bränna alla mina brev. Oh, jag brukar alltid somna när jag lyssnar, men det var en väldigt skön bok att lyssna till.
Tack för att ni lyssnar och ha en jättemysig helg. Nu försökte jag låta PK här. Jag hoppade över jul och så blev det bara så ansträngt.
Du försökte säga happy holidays på svenska.
Ja. Glada helger, säger jag nu. Det låter ju kul.
Jag säger god jul, vi kör bara.
Ja, det är bra. Vi kör på det.
Vi hörs nästa vecka. Puss.
Vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.